بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att tala om kunskap. Och det här är tredje lektionen och andra lektionen i förklaringen på hadith Abu Darr, där profeten alayhi salatu wassalam nämnde dygden av de som söker kunskap och de som får kunskap. Och vi talade förra veckan om att kunskap är en form av dhikr. Kunskap är en form av dhikr. Och det är den bästa formen av dhikr, som vi sa förra veckan. Och vi nämnde bevis på det. Det har också nämnts här att författaren säger att majalis dhikr, sittningar där man kommer ihåg Allah, det är inte bara de där man nämner Allahs namn genom att säga subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah och liknande. Utan det omfattar också de sittningarna där man talar om vad Allah har beordrat, vad Allah har förbjudit, vad som är halal och vad som är haram. Vad Allah tycker om och är nöjd med. Och denna form av dhikr är bättre och nyttigare än den förstnämnda. Eftersom att känna till vad som är halal och vad som är haram, wajib och så vidare, är någonting som är wajib för varje muslim generellt, beroende på hur mycket det här berör personen. Men att göra dhikr med tungan, det mesta vi kan säga om det är att det är tatawwu. Det är någonting som är frivilligt. Och kad yakunu wajiban om det är salah, och det kan vara obligatoriskt om det är i bönen. Och det här nämnde vi förra veckan, ja. Skillnaden mellan de här två dhikr. Dhikr som man gör med tungan och dhikr som handlar om att lära sig kunskapen, eller hur? Och så pratade vi också om att det finns två sorters kunskap. Fard ain och fard kifai. Den som varje muslim måste kunna. Och den som bara vissa måste kunna. Så säger författaren senare att vad som också räknas till sittningar av dhikr är sittningar där man läser tafsir av Allahs bok. Och där man berättar profetens hadither sallallahu alaihi wasallam. Och om man berättar hadithen med dess förklaring så är detta bättre än att bara berätta hadithen utan förklaring. Och vad som också faller in under kunskap är allting, eller all kunskap som man kan utvinna från Allah Ta'alas bok och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Okay. All slags kunskap som vi kan lära oss från Koranen och Sunna räknas som fiqh och som dhikr. Och så nämner författaren att den här kunskapen som vi lär oss från Koranen och Sunna kan delas in i tre kategorier. Kunskapen om islam, iman och ihsan. Kunskapen om islam. Och när man nämner islam och iman så brukar man skilja på dem. Med att islam handlar om människans yttre gärningar, som bön och fasta, det man säger och så vidare. Och iman refererar till de inre gärningarna, tron. Och ihsan refererar till vaksamheten, de gärningarna som görs med hjärtat, som Guds fruktan till Allah och kärlek och så vidare. Så han nämner här att fiqh omfattar dessa tre. De yttre gärningarna, yani islam, eller iman, tron. Detta med bevis också självklart från kitab och sunna. Och kunskapen om ihsan, al-muraqaba, vaksamhet. Och vad som faller in under detta är också Guds fruktan, kärlek, hopp, tålamod. Att vara nöjd och välbehagen, nöjd med Allah Ta'ala. Och andra höga nivåer av tro. Och detta kallade profeten alaihissalatu wassalam för religion i hadith Jibril. Eller hur? Religion. När Jibril gick så sa han att detta var Jibril som kom för att lära er religion. Och vad var det han lärde honom? Det var tre saker. Al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan. Så det här är religionen. Ett din. Och i andra hadithen, men yuridillahi bi khairan yufaqqihu fi din. Det som Allah vill gott kommer han ge förståelse i religionen. Så specifikt dessa tre saker ska man lägga mycket vikt på. Islam, arkanul islam, arkanul iman och al-ihsan. För de omfattar religionen. Så den Allah har gett förståelse i dessa tre har Allah gett mycket gott. Har Allah velat mycket gott. Så han säger fiqh. I dessa saker är fiqh i religionen. Och dessa sittningar är bättre än sittningar när man bara nämner Allah Ta'alas namn. Och dessa sittningar, de är paradisets tre gårdar som vi nämnde i hadithen förra veckan. Och dessa sittningar av kunskap är bättre än sittningar av dhikr, alltså vanliga dhikr. Varför? För att sittningar av kunskap, där lär du dig antingen vad som är farda ayn eller farda kifaya. Till skillnad från sittningar av dhikr, där du gör någonting som är sunna. Hänger ni med? Så det är någonting som är fard, ayn eller fard, kifaya. Till skillnad från om man sitter och minns Allah Ta'alas namn, så är detta någonting som är sunna. Om det görs på rätt sätt. Som vi sa. Inte att man gör det i grupp med samma röst och så vidare. Och han nämner också författaren Ibn Rajab al-Hanbali att sittningar av kunskap där man lär sig halal och haram och om islam och iman och så vidare är bättre än att berätta qisas. Alltså berättelse. Ibland så kan man berätta berättelser. Man kan vara sanna om någon viss händelse, någon man som råkade ut för någonting och gjorde toba och så vidare. Han säger att kunskap är självklart någonting bättre. Men personen som är alim måste ibland också berätta dessa berättelser och göra ma'idha. Han måste ibland göra en förmaning, en predikan till människorna för att få bort al-qaswa, hårdheten från folkets hjärta. Det här är något som ibland mjukar upp hjärtat. Det kan bli lite, vad kan man säga, enformigt kanske. Om man bara är sådär, vad kan man säga, man aldrig liksom talar om någonting annat. Ibland måste man också nämna exempel och lite berättelser och sånt som kan få folket att mjuka upp. Att minnas Allah Ta'ala. Och han nämner då också här att Koranen är full med berättelser. Så den riktiga lärda personen är den som förstår sig på Allahs bok och följer vad som står i den. Så berättelser, vi menar inte här påhittade berättelser som vissa försöker att sprida och kalla det för kunskap, utan berättelser som finns i Koranen eller sanna berättelser från Salaf, vad som hände med Sahaba och Tabi'in och så vidare. Också något som ska få människan att tänka till och att vakna upp. Och profeten alaihi salatu wassalam brukade ju påminna sina sahaba, som det har sagts i hadithen, kan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil maw'idati ahyanan khashyata sa'amati alaihim. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade ibland förmana sina sahaba, och han gjorde det inte alltid för han var rädd att de skulle bli trötta av det. Ja, du kommer och predikar om döden eller domedagen, elden och paradiset. Ibland, varannan vecka, en gång i månaden, så kommer det ha stor inverkan på människorna. Men om du gör det varje dag, efter varje bön eller någonting, till slut kommer det inte ha den här effekten på människorna. Så det är också bra att den lärde personen gör dessa förmaningar till sina elever då och då, så att deras hjärtan vaknar upp. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam i hadithen: "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-'ilm ridan bima yasna." Att änglarna sprider ut deras vingar i välbehag för det som studenten gör. Taib. Och det här var den andra delen av hadithen. Den första var att vägen till paradiset blir lätt. Det här är den andra punkten. Att änglarna sprider ut deras vingar i välbehag för det som studenten gör. Och han säger att de lärda har olika åsikter i vad som menas med att änglarna sprider ut deras vingar. Vissa säger att det är bokstavligt talat. De lägger ut vingarna på marken för personen som ger sig ut för att studera islam. För att på så sätt liksom bära studenterna eller underlätta vägen för studenterna till deras mål eller det ställe som de är på väg till för att söka kunskapen. Okej? Okay. Så här är den första, att det är bokstavligt att änglarna lägger ut sina vingar på vägen framför studenten när han går. Och han nämner sen att vissa malahida, vissa hycklare gjorde narr av den här hadithen. Och de skojade. De sa till folket som skulle söka kunskap. De sa, lyft upp benen så att ni inte krossar änglarnas vingar. Alltså ta det lugnt så att ni inte krossar änglarnas vingar. Och de gjorde narr av den här hadithen. Så de sa, de som berättar den här berättelsen, att personen som sa det här liksom blev paralyserad direkt. Kunde han inte röra sig och ramlade och slog sig. Direkt fick han straff från Allah Ta'ala. Som att Allah Ta'ala säger, inna kafaynaka al-mustahzi'in, att vi kommer ta hand om de som gör narr. Det är mycket farligt att göra narr av religionen. En annan tolkning av att änglarna lägger ut vingarna är att de ödmjukar sig för eleven. De ödmjukar sig för eleven. Som Allah Ta'ala säger, wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Att sänk din vinge för de som följer dig från de troende. Och den här versen betyder, ödmjuka dig för de troende som följer dig. Sänk din vinge betyder här att du ska ödmjuka dig för de troende som följer dig. Men han säger att det här verkar inte vara korrekt. För här har vi en metafor att människan sänker sin vinge. Medan när man talar om änglarna så har de riktiga vingar. Så det borde förstås på det sättet istället. Och så nämner han en tredje förklaring som han säger verkar vara korrekt. Och det är att änglarna lägger deras vingar över sittningar av kunskap. Och sen lägger de alltså vingarna över varandras vingar upp till himlen. Som det har berättats i en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att änglarna lägger ut deras vingar eller sprider ut vingarna för studenten. Och sen så ställer de sig, eller de liksom sätter sig över varandra tills det att de når upp till sama'i dunya, den lägsta himlen. För de tycker så mycket om det som studenten söker. Så han säger, det här är den tolkningen som han verkar vara mest korrekt, wallahu alam. Och sen kommer vi till den tredje delen av hadithen. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitana fil jawf al ma. Att allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för den lärde, till och med fisken som finns i vattnets mörker. Till och med fisken i vattnet. Och vi nämnde att den här hadithen talar om 5 dygder. 2 för de som söker kunskap och 3 för de som har uppnått kunskap. Taib. Och självklart de som har uppnått kunskapen får också ta del av de första 2. Och vi sa att det spelar ingen roll om du lyckas eller inte lyckas i ditt sökande på kunskap. Du kommer få gott. Du har lyckats i vilket fall som helst, kan man säga. Det finns inget misslyckande så länge du är uppriktig till Allah Ta'ala. Så det första, att vägen till paradiset blir lätt. Det andra, att änglarna sprider ut vingarna. Och det tredje, att allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för dig. Och han säger här också, i förklaring på den här delen av hadithen. Allah Ta'ala berättar att änglarna i himlen ber om förlåtelse för de troende, generellt. Då Allah Ta'ala säger, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Att de som bär Allahs arsch av änglar och de som finns runt omkring lovprisar deras Herre och de tror på honom och ber om förlåtelse för de som tror. Och han säger, det här är då generellt att änglarna ber om förlåtelse för de troende. فَأَمَّا الْعُلَمَا فَيُسْتَغْفَرُ لَهُمْ أَهْلُ السَّمَاءُ وَأَهْلُ الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانَ فِي الْبَحْرِ. Men gällande de lärda, där ber allt mellan himmel och jord om förlåtelse för dem, till och med fisken i vattnet. Och så säger han här, vad är då hemligheten med att djuren, eller det som finns på jorden, ber om förlåtelse för de lärda? Och han kommer nämna sen att ethaqalain, el jinn wal ins, faller inte in under detta. För det finns de som är troende och de som är icke-troende. Men resten av skapelsen, djur och änglar, ber om förlåtelse för de lärda. Så vad är hemligheten bakom detta? Han säger att de lärda påbördar folket och beordrar folket med ihsan. Att behandla skapelsen väl. Alla. Till och med det man ska dödas på bästa sätt. Och det man ska slaktas på bästa sätt av djuren. Så till och med djuren tar nytta av de lärdas förmaningar. Och det är därför som de ber om förlåtelse för dem. Det är en förklaring. Och han säger, en annan förståelse som man också kan få, det är att allt, alla skapelser lyder Allah Ta'ala. Muti'atun, qani'a. Förutom ath-thaqalain, människor och jinner. Yani änglar och djur är aldrig olydiga mot Allah. Till skillnad från människor och jinner. Så varje skapelse som lyder Allah tycker också om de som lyder Allah. Och vad ska vi då inte säga om dessa som inte bara lyder Allah utan också känner till Allah och känner till Allahs rättigheter. De måste tycka om dem ännu mer, eller hur? Så den personen som besitter den här egenskapen kommer Allah Ta'ala att älska, att rena och att nämna med gott. Och han kommer att beordra folket i himlen, eller de i himlen och de på jorden av skapelsen, att älska den här personen och att göra dua för den här personen. Och det är detta som Allah Ta'ala menar med att de gör salah för personen. Yani, att de ber för personen, ber om förlåtelse för personen. Och Allah Ta'ala kommer att stoppa kärlek, eller göra dem älskade till änglarna och till djuren. Och de som lyder dem från människor och jinner. Yani de lärda som lyder Allah Ta'ala kommer att bli älskade av änglarna, djuren och de som lyder Allah av människor och jinner. Som Allah Ta'ala säger i surat al-Maryam. Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Att de som tror och gör goda gärningar kommer Allah att göra älskade. Men Allah kommer sätta kärlek i folks hjärtan för dessa människor, djuren och änglarna. Som det har nämnts i en annan fin hadith, att om Allah Ta'ala älskar en människa, så säger han det till Jibril, att jag älskar den här personen. Och då ropar Jibril ut till alla i himlen att Allah älskar den här personen, så älskar honom. Och då ropar de också ut till folket av jorden att Allah älskar den här personen, så älskar honom. Och den här personen får då kabul. Han får en slags tawfiq, framgång på jorden. Till skillnad från en person som Allah hatar. Det säger han till Jibril att jag hatar den här personen. Och det ropas ut till himlen. Och änglarna ropar ut det till folket på jorden. Och folk och människan blir då hatad av allihopa. Så det är det som sägs i tafsir på den här ayan i surat Maryam. Och det är ayah 96. Att de som tror och gör goda gärningar kommer Allah Ta'ala att göra älskade. Och han säger också Ibn Rajab att det är inte bara djuren som kommer att älska honom, utan även materialistiska saker. Al-jamadat. Igen, till och med himlen, till och med jorden och stenar och allting sånt. Som ni känner till, jag har gått igenom i Sira, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, från hans dygder, var till och med palmen grät i längtan efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. När han skulle få en ny minbar i moskén, han brukade stå och luta sig mot en palmträd som var som en pelare. Och man byggde en minbar åt honom. Och han gick bort från det här palmträdet, så hörde sahaba hur palmträdet grät som en liten bebis. Så han gick fram och liksom kramade om det här palmträdet och den blev tyst. Han tystade som en bebis. Och hadithen finns i Bukhari och den är autentisk. Och Al-Hassan al-Basri, han sa en fin sak. Om ett träd gråter i kärlek till profeten sallallahu alaihi wasallam, vad borde vi då inte göra? Ja. Ett träd som inte kan tänka. Och ni känner till hadith om att stenar brukade hälsa på profeten sallallahu alaihi wasallam och så vidare. Och så säger han här, till skillnad från de som älskar de lärda, så finns det de som hatar de lärda. Och vem är det då som hatar de troende och de lärda? Det är al-usamina thaqalain. De syndaktiga för människorna och jinnerna. För dem, deras synd har gjort att de sätter sin hawa, sina lustar, framför lydnaden till Allah Ta'ala. Framför kärleken till Allah och framför att lyda Allah. Så de tycker inte om att lyda Allah och tycker inte heller om de som lyder Allah. Så den personen som älskar Allah tycker om att lyda Allah och tycker om folket som lyder Allah. Och tycker också om folket som kallar andra till att lyda honom. Yani det finns de som älskar de lärda och de troende, och det finns de som hatar dem, baserat på att de har satt sina lustar framför lydnaden till Allah. Men de troende älskar Allah, lydnaden till Allah, och de som lyder Allah och de som kallar till detta. En annan orsak till att djuren, myran och fisken och resten av djuren ber om förlåtelse för de lärda är att el-barakat, välsignelsen som kommer på jorden, går tillbaka till, eller dess förtjänst går tillbaka till de lärda, kan man säga. Hur? Han säger då här att om kunskapen sprids på jorden och folk agerar med den här kunskapen, då kommer välsignelse att komma ner. Och alla på jorden kommer att leva ett behagligt liv. Till och med myran och resten av djuren kommer njuta av denna välsignelse. Så då kommer folket i himlen också att bli glada med vad som sker på jorden. Då folket lyder Allah och de goda gärningarna kommer upp. Och då kommer de också att be om förlåtelse för dem. Hänger ni med? De lärda uppmanar till vad? Till lydnad, eller hur? Och till att hålla sig borta från synder. Om folket gör det, kommer Allah sända ner el-barakat från himlen. Välsignelse. Det kommer regna, det kommer växa och så vidare. Så djuren tar nytta av det. Och när folk lyder Allah och dyrkar Allah, blir också änglarna i himlen glada. Och ber för personen som har orsakat detta. Till skillnad från personen som döljer kunskap, som inte sprider kunskap. Den kunskapen som Allah har beordrat att den ska spridas. Denna person blir förbannad av Allah, änglarna och folket i himlen och på jorden. Då han strävar i att släcka Allahs ljus på jorden. Allahs ljus som är orsak till att synderna försvinner. Så det är mycket farligt att inte sprida kunskapen. Att hålla den inne. Som Allah Ta'ala säger om Ahlul Kitab. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Att de som döljer den kunskapen, eller de som döljer det som vi har sänt ner från klara bevis och vägledning, efter det att vi har klargjort det till folket fil kitab, i boken, det är de som förbannas av Allah och de andra som förbannar. Surat al-Baqara 159. För om man döljer kunskap, så orsakar det okunskap, jahl. Det orsakar synd på jorden. Vilket i sin tur orsakar att det inte kommer regna. Utan det kommer bara ner straff och problem över folket. Så till och med djuren går under på grund av människans synder. Så därför förbannar djuren dessa människor. Så sen säger författaren, och vi förstår av detta att älska de lärda är från religionen. Att älska de lärda är från islam. Så som Ali radiallahu anhu sa till Kumail ibn Ziyad: وَمَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدَانُ بِهَا. Att älska de lärda är religion som vi, religion som vi implementerar, kan man säga. Att älska de lärda är en del av religionen som vi implementerar. Och i en känd athar så sades det: كن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكون الخامس فتهلك. Det sades i denna athar: var lärd eller elev eller en person som lyssnar eller en person som tycker om dem, och var inte den femte, för då kommer du gå under. Så här så nämnde författaren i förklaringen på den här athar att en person som inte är lärd och inte heller försöker lära sig och inte heller lyssnar och inte heller tycker om de lärda är en person som kommer att gå under. Hänger ni med? Om man inte är lärd, man inte är student, man inte ens lyssnar på de lärda och man inte tycker om de lärda, då är man inget annat än en ond person som kommer att gå under. Så man ska inte vara den femte. Nej. För han säger här att en person som ogillar de lärda, det är en person som tycker om att de ska dö. Och det som tycker om att de lärda ska dö, det är en person som tycker om att Allahs ljus ska släcka på jorden, att synder ska sprida sig och fasad. Och det här är en person vars gärningar inte, eller vi fruktar att hans gärningar inte kommer lyftas upp till himlen. Så som Sufyan al-Thawri och andra har sagt från Salaf. Så det är väldigt farligt att hata de lärda, att fängsla och döda de lärda och så vidare. Och han nämner här en berättelse från al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, som dödade många rättfärdiga personer. Och han dödade även Sa'id ibn Jubayr, en av de mest lärda av tabi'in. En person vars kunskap folket var i behov av. Så när han dödade honom så fick folket inte längre den här kunskapen. Och man såg al-Hajjaj i drömmen. En person såg al-Hajjaj i drömmen straffas för alla han dödade. Och ett av straffet han fick var att han dödades för varje person han har dödat. Men för Sa'id ibn Jubayr dödades han 70 gånger. För den här personen, hans liv var värt så otroligt mycket. Och därför, säger författaren, är bland det värsta man kan göra, och det värsta straffet för en person som dödar en profet. För den här personen stiftar ofärd på jorden. Och en person som dödar en lärd man har dödat profetens arvtagare och efterföljare. Så han strävar också ofärd på jorden. Och därför har Allah Ta'ala nämnt dessa två tillsammans i Koranen. Då han klandrar dem. Att döda profeterna och att döda de lärda. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Då han nämner Bani Israel att de dödar profeterna utan rätt. Och de dödar även dem som beordrar folket med det som är rätt. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Att ge dem nyheterna om ett hårt straff. Så han säger i tafsir att de som beordrar folket med det goda, det är de lärda. Så alla nämnde detta tillsammans. Sen i hadithen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam i den fjärde dygden: وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Dygden och överlägsenheten som den lärde har över personen som dyrkar Allah är som förträffligheten av fullmånen över resten av planeter. Ni vet på himlen, du har små planeter och du har fullmånen. När månen är full. Igen, i den läras överlägsenhet över personen som bara dyrkar Allah är som fullmånen över resten av planeter. Han säger förklaringen på denna mening att man liknar den lärde här med fullmånen. Och huwa nihayatu kamalihi wa tamamu nurihi. Och det är toppen av dess kamal, dess vad kan man säga, dess full, den alltså, den kan inte bli mer fullbordad än så, den kan inte bli vackrare och bättre än så, månen. Dess ljus kan inte bli starkare än så. Och han liknade personer som dyrkar Allah och inte är kunnig med en planet. Och nämnde att överlägsenheten är som då fullmånen över resten av planeten. Och hemligheten bakom detta, wallahu a'lam, är att planeternas ljus inte yata'adda, och det här ordet är svårt. Alltså ingen annan tar nytta av det, kan man säga. Ingen annan tar nytta av planeternas ljus. Utan endast planeten själv tar nytta av den, kan man säga. Till skillnad från fullmånen som lyser upp hela jorden. Alltså alla på jorden tar nytta av den. Och folk finner vägledning genom den. Och det här var ju speciellt förr i tiden. Då det inte fanns lampor. Och man kanske inte hade en lykta eller någonting. Om du går i öknen så är du nog väldigt tacksam om det är fullmåne. Det kommer att hjälpa dig otroligt mycket. Och här är en fajda som jag faktiskt aldrig har tänkt på. Det är att i hadithen så sa han att förträffligheten av fullmånen över resten av kawakib. Och det är planeter. Vi brukar alltid översätta hadithen till stjärnor. Nujum. Över resten av stjärnor. Han säger att varför används ordet planeter? Han säger planeter hie eller tilete siro. De planeter går inte i banor. Och folk finner inte vägledning av planeterna. Så det är som personen som är abid, som dyrkar Allah. Hans nytta går bara tillbaka till han själv. Till skillnad från stjärnorna, för de finner folk vägledning med. Wa bin najmi hum yahtadun. Som Allah säger att folk finner vägledning med stjärnorna. Så liknelsen här gjordes inte mellan fullmånen och stjärnor, utan fullmånen och planeter. Och vi har ju nämnt en hadith i förra lektionen om de lärdas förträfflighet, att det är som stjärnorna på himlen. Stjärnorna tar man också nytta av. Det är en annan liknelse som har gjorts. Han säger en annan förklaring som har gjorts på hadithen är att månen får dess ljus från solen. Precis så som den lärde får sitt ljus från Nur al-Risala, ljuset av profetskapet. Så därför liknades den lärda med fullmånen och inte med solen. Den liksom återspeglar någon annans ljus. Och samma sak med de lärda. De återspeglar det ljuset som profeten Muhammed kom med, sallallahu alaihi wasallam. Och det är också en vetenskaplig punkt som många inte har känt till för sig nyligen. Att månen återspeglar solens ljus. Och det står i Koranen för 1400 år sedan. Och han nämner också en annan liknelse här, eller en annan faida. Och det är att det har nämnts i Sahih från profeten sallallahu alaihi wasallam att den första av gruppen som kommer gå in i paradiset kommer lysa som fullmånen. Som fullmånen över jorden. Och sen de som kommer efter som en lysande stjärna i himlen. Och han säger, det är inte ba'id, det är inte långt bort, wallahu a'lam, att al-ulama al-rabbaniyin, att de lärda ulama kommer vara just den här första gruppen som går in i paradiset, som kommer att lysa upp i nästa liv lika starkt som fullmånen, för att de i dunya hade då samma position som fullmånen. Yani, då de hade den här liknelsen i dunya, att de var som fullmånens ljus, kommer de också att vara bland den här gruppen i nästa liv som går in bland de första i paradiset. och lyser lika starkt som fullmånen. Och han säger den här hadithen tyder på dygden av kunskap över eller ibada. Vad är bäst? Och det är en viktig fråga. Att dyrka Allah mycket eller att lära sig religionen? Ja, vad är bäst? Att lära sig religionen. No. Men många människor ser tvärtom. De ser en person som sitter med en bok och de ser en person som ber jättemycket. Kanske 40-50 rakka om dagen. Personen som är helt okunnig kommer att tro att han är bättre. Han som ber. Och han som sitter med boken kanske han ser ner på. Hänger ni med? Så att lära sig är bättre än att göra ibadah. Självklart vi ska göra den obligatoriska ibadah. Och kunskapen ska också leda till ibadah. Men om du står inför valet av att söka kunskap och göra frivilliga ibadah, då är kunskapen bättre. Och han nämner här bevis på detta. Han säger det finns många bevis på detta. Till exempel Allahs uttalande: "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Kan de kunniga jämställas med de okunniga? Och det här kallas för istifham inkariyun. En istifham, man frågar och man menar att de är inte lika. De okunniga är inte som de kunniga. Och han nämnde versen som vi nämnde också: "Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat." Att Allah kommer höja de troende bland er och de som har fått kunskap i grader. Yani, som det sagt i hadith ibn Mas'ud, han kommer höja dem med kunskap över de som har iman. De kommer få en högre nivå än resten av de troende. Och Tirmidhi berättar från Abi Umama, från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa, eller det nämndes för honom två personer. En person som dyrkar Allah och en annan som är kunnig. Och då så sa han: "Fadlu al-alimi 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Överlägsenheten av den lärde över personen som dyrkar Allah är som min överlägsenhet över den lägsta bland er. Och kan man tänka sig det här? Profetens överlägsenhet sallallahu alaihi wasallam över den lägsta av sahaba. Är den liten eller stor? Ja? Stor. Och lika stor är den lärdas förträfflighet över en person som bara dyrkar Allah. Hadith Tirmidhi från Abi Umama radiyallahu anhu, att profeten, eller det nämndes för profeten sallallahu alaihi wasallam, två personer, en lärd och en person som dyrkar Allah mycket. Ja, så man ville typ fråga vem är bäst. Man nämnde två sorters människor till honom. Och då så svarade han sallallahu alaihi wasallam, och han sa att den överlägsenheten som den lärde har över personen som bara dyrkar Allah är som min överlägsenhet över den lägsta av er. Och den här hadithen säger Sheikh Albani att den är autentisk. Hassan eller Sahih, jag kommer inte ihåg, men han säger att den är autentisk i alla fall. Så nämner han mycket fina äthar, berättelser från sahaba och salaf, som bevisar dygden av kunskap. Och Ibn Abbas, bland dem som han nämner, är det som Ibn Abbas radiyallahu anhu har sagt, eller namn. Han sa: "Tadhakaru al-ilm ba'da al-layla ahabbu ilayya min ihya'iha." Att studera kunskap en del av natten är mer kär till mig än att be hela natten. Att studera en del av natten är mer kär till mig än att be hela natten. Och det är autentiskt från Abi Musa al-Ashari att han sa att jag sitter en stund med Abdullah ibn Mas'ud är mer kär till mig än att göra goda gärningar i ett helt år. Att sitta en stund med Abdullah ibn Mas'ud, yani att lära mig religionen, är mer kär till mig än att göra goda gärningar under ett helt år. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, han sa att jag ska lära mig en bab, yani en gren av kunskap, och sen lära ut den till någon annan muslim är mer kär till mig än att jag ska äga allt på dunja och sen skänka det för Allahs skull. Ja? Att jag lär mig ett kapitel om kunskap, wudu eller tayammum eller någonting, och sen lära ut det till någon muslim är mer kär till mig än att jag skulle äga hela dunja och allt som finns på den och ge bort det fi sabilillah. Och Al-Hassan, han sa också: midadul ulama wa damu shuhada majran wahid. Att de lärdas bläck och martyrernas blod har samma vikt eller har samma värde. Ändå de lärdas bläck är lika tungt som martyrernas blod. Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Och han sa också: det finns ingenting som Allah Ta'ala har skapat eller någonting som är större hos Allah, har större belöning hos Allah än att söka kunskap. La hajj, wa la umra, wa la jihad, wa la sadaqa, wa la itq. Ingen av dessa gärningar, hajj eller umra eller jihad, sadaqa eller att släppa fri en slav. Wa law kana al-ilmu suratan la kana suratuhu ahsan min surati shamsi wal qamar wa an-nujumi was samai wal arsh. Och om kunskapen skulle ha skepnaden, skulle ha en skepnad, så skulle den vara vackrare än solen, månen, stjärnorna, himlen och Allahs tron. Az-Zuhri, den stora imamen, han sa: ta'allum sunnah afdal min ibadati mi'atay sana. Att lära sig en sunnah är bättre än att dyrka Allah i 200 år. وقال سفيان الثوري وابو حنيفه ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم. Det finns ingenting som är bättre efter de obligatoriska gärningarna än att söka kunskap. Det är självklart tauhid och salah och sånt, det är bäst, de obligatoriska, men efter det finns det ingenting bättre än att söka kunskap. Och Sufyan al-Thawri, han sa något liknande. Han säger: vi känner inte till någon gärning som är bättre än att söka kunskap och hadith för personen som har en god avsikt. Och då så sa man till honom: vad är en god avsikt? Han sa: personen söker Allahs välbehag och nästa liv. Att du med ditt sökande av kunskap söker Allahs belöning och belöningen, eller du söker Allahs välbehag och belöningen av nästa liv. Så det finns ingen gärning som är bättre än att söka kunskap uppriktigt för Allahs skull. Man frågade al-imam Shafi'i rahimahullah. Han sa: talab al-ilm afdalu min salati nafila. Att söka kunskap är bättre än frivillig bön. Malik ibn Anas såg en gång, eller han hade en student som skrev kunskap, och slå han ifrån sig böckerna och ställde sig upp och bad. Och så sa han: ajaban laka, jag förvånas över dig. Det som du ställde dig upp till att göra är inte bättre än det som du lämnade. Ja? Jag förvånas över det som du gör. Det som du ställde dig upp för att göra är inte bättre än det som du lämnade. Genom att sitta och skriva hadither är lika bra eller kanske bättre än att stå upp och be. Man frågade Imam Ahmed: vad är mer kär till dig? Att be frivillig bön på natten eller att sitta och skriva kunskap? Han säger: om du sitter och skriver kunskap och lär dig religionen, så är detta bättre eller mer kärt till mig. Och Imam Ahmed, han sa en fin sak. Han sa: al-ilm la ya'diluhu shay. Ingenting kan mätas med kunskap. Det finns ingenting som kunskap. Al-ilmu la ya'diluhu shay. En annan man från Sala som heter al-Mu'afi ibn Imran, han sa: skriv en hadith är mer kär till mig än att be hela natten. Och han säger också här, Ibn Rajab, att vad som tyder på dygden och överlägsenheten av kunskap är att kunskap samlar och förenar alla dygder som finns i islam. För som vi sa tidigare, till exempel, kunskap är den bästa formen av dhikr. Och kunskap är också jihad. Att söka kunskap är jihad. Så kunskapen och sökandet av kunskap samlar alla dessa förträffligheter. Han nämner också andra dygder av kunskap. Till exempel Adam. Vad var det som gjorde honom bättre än änglarna? Det är kunskap. Då Allah Ta'ala lärde honom namnet på allting. Och änglarna erkände deras ajz, deras oförmåga eller okunskap om de saker som Adam hade lärt sig. Så när Adam sa namnet på allting, som det nämns i början på surat al-Baqarah, så visade han sin förträfflighet över änglarna. Och vad som också tyder på dygden av kunskap är Jibril a.s. Vad är det som gör honom till bättre ängel än de andra? Det är att han är den som förmedlar kunskapen. Så Allah lyfte upp honom över resten av änglar med kunskapen som han fick. Han säger också Khawas Rasul. De utvalda profeterna är bättre än andra profeter baserat på den kunskapen som de hade. Det var kunskap som höjde dem över resten av profeter. Och det var också den saken som höjde just profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam över resten av människor och profeter. Så som han själv sa: "Ana a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya." Jag är den kunnigaste bland er om Allah och den som fruktar honom mest. Jag är den kunnigaste om Allah bland er och den som fruktar honom mest. Och sen säger författaren att den bästa kunskapen om Allah är kunskapen om hans namn. Den bästa kunskap är kunskapen om Allah. Om Allahs namn och attribut. Och hans gärningar. För denna kunskap, kunskapen om Allah, hans namn och attribut, får personen att frukta Allah. Att älska Allah. Att ha vördnad och ödmjukhet inför Allah. Och att dyrka honom, att förlita sig på honom, att vara nöjd med honom. Och att sysselsätta sig med att tillfredsställa Allah framför resten av människor. Så den bästa av kunskap är kunskapen om tawhid. Kunskapen om Allah Ta'ala, hans namn och attribut. Kom ihåg det. Vad är den bästa av kunskap? Kunskapen om Allah. Asma wa sifat. Och så säger han, efter detta kommer kunskapen om änglarna, böckerna, sändebuden, domedagen och detaljerna på detta. Kunskapen om vad Allah har beordrat, vad Allah har förbjudit, Allahs sharia och bestämmelser och det Allah tycker om att människan ska säga och göra. Och vad Allah Ta'ala ogillar att vad man ska säga och göra. Vare sig det är någonting inne i människan eller någonting ytligt. Så den personen som har dessa två grenar av kunskap är bland de högsta av ulama, rabbaniyin. De som har kunskap om Allah och om det som Allah har beordrat. Och sen fördjupar han sig på det här ämnet. Där han säger att det finns de lärda som är kunniga om Allah och kanske inte kan så mycket om bestämmelser i religionen. Och så finns det de som kan mycket om bestämmelser men inte kan mycket om kunskapen om Allah, om tawhid. Och han säger de som har, alltså kortfattat, den högre nivån är de som är kunniga om Allah. Och självklart om Allahs beordringar. Och även de som bara har kunskapen om Allah och inte har mycket kunskap om beordringar är bättre än de som har mycket kunskap om beordringar och inte har kunskap om Allah Ta'ala. namn. Och sen kommer vi till den sista delen av hadithen. Wa innal ulama warathatul anbiya. Att profeterna, eller att de lärda är profeternas arvtagare. De lärda är profeternas arvtagare. Yani, att de har tagit profeternas arv, den här kunskapen som profeterna har lämnat efter sig i sin umma. Kunskapen om att kalla till Allah och lyda till Allah och att hålla sig borta från att synda och att försvara Allahs religion. Så säger Ibn Rajab att de lärda har profeternas position då de är fi maqam ar-rusul bayna Allah wa bayna khalqihi. Att de lärda har samma nivå som profeterna nästan. Alltså de har samma uppgift och skyldighet. Då är det de som är medlare mellan Allah och folket. Sändebuden och profeterna är medlare mellan Allah och folket. Och idag finns det inga mer sändebud och profeter. Så vem är det som har den här uppgiften? Det är de lärda som förmedlar Allahs budskap. Som det har nämnts från Ibn al-Munqadhir. Han sa inna al-alima bayna Allahi wa bayna khalqihi falyanzur kayfa yadkhulu alayhim. Att de lärda är de som förmedlar mellan Allah och skapelsen. Så kolla, eller tänk på hur ni träder in hos dem. Ja, ni ska respektera dem mer än andra människor. Tänk på hur ni behandlar dem, de lärda. Ibn Uyayna, han sa a'zamu an-nasi manzilatan man kana bayna Allahi wa bayna khalqihi al-anbiya wal-ulama. Att de folk som har den högsta statusen är de som är mellan Allah och skapelsen, profeter och lärda. Det finns en fin dröm också man såg en gång. De såg en gång profeten alaihi salatu wassalam sitta i moskén. Och runt honom fanns det folk. Och Imam Malik gick mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Och framför profeten alaihi salatu wassalam så fanns det misk. Och profeten alaihi salatu wassalam tog den här misken. Han tog en näve och gav den till Imam Malik. Och Imam Malik gav ut den till folket. Och detta tyddes, alltså denna dröm tyddes med att det var den kunskapen som Imam Malik tog och delade ut till folket och hans följande av profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam. Ibn Rajab nämnde också att profeterna kommer att medla, eller att de lärda kommer att medla efter profeterna på domedagen. Och han nämner från Malik ibn Dinar, en man från Salaf. Han sa, det har nått oss att det kommer sägas till al-abid, personer som dyrkar Allah mycket, träd in i paradiset. Och det kommer sägas till den lärde, qif fashfa, stanna kvar och medla för folket. Och så säger Ibn Rajab senare att allt detta tyder på att det finns ingen högre position efter profetskapet än den som de lärda har. Man kan inte nå en högre position i dunya efter profetskapet förutom med kunskap. Yani kunskap är den högsta nivån man kan nå efter profetskapet. Och det har också sagts att al-ulama al-amilin hum awliya Allah. Att de ulama som implementerar sin kunskap, de är Allahs, de som står nära till Allah, Allahs awliya. Som det har sagts av Abu Hanifa och Shafi'i rahimahumullah. Att om de lärda al-ulama wal-fuqaha, om de lärda och de som har yani fiqh i religionen inte är Allahs awliya, så har Allah ingen awliya. Eller Allah har inga awliya. Så vilka är al-awliya? Det är al-ulama. Och det här bevisar också hur farligt det är att baktala de lärda, att förtala de lärda. Som Allah Ta'ala säger i en hadith Qudsi, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Att den som sårar en wali till mig har jag förklarat krig emot. Och vilka är Allahs awliya? De lärda. Så det är mycket farligt att baktala de lärda och att anklaga dem för saker som inte är sant. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam i sista meningen på hadithen. Vi vill göra färdigt det här bara innan vi avrundar. Han sa att profeterna lämnar inga pengar efter sig. Inga dinar och inga darahim. Denanir och inga darahim. Utan det de lämnar efter sig är kunskap. Så den som har tagit denna kunskap har tagit något mycket stort. Han säger här vad som menas är att al-ulama är arvtagarna till profeterna i det som de har lämnat. Och att det profeterna har lämnat efter sig är nyttig kunskap. Så den som har tagit del av denna kunskap, han har tagit del av det största goda som man kan få. Och det är denna person som man borde avundas. Det är detta som man borde önska. Man borde vilja vara som honom. Ibn Mas'ud såg ett folk i moskén som lärde sig kunskap. Och då frågade en person, vad är det som folket har samlats för? Och då så sa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, de har samlats för att dela ut profetens arv sallallahu alaihi wasallam. De har samlats för att dela ut profetens arv alaihi salatu wasallam. Och Abu Huraira sa en gång något liknande när han gick till marknaden och sa, folk, vad gör ni för någonting? Ni står här och köper och säljer och man delar ut profetens arv i moskén sallallahu alaihi wasallam. Så folk gick till moskén och när de kom tillbaka så sa de att vi såg, det fanns inget arv. Så sa han, vad såg ni då? Då så sa han, vi såg folk som gjorde dhikr och läste Koranen och studerade religionen. Han sa, det är detta som är profetens arv sallallahu alaihi wasallam. Och här är också en annan viktig punkt som kanske vissa frågar. Det har nämnts i en aya. Wawaritha Suleiman och Dawud. Att Suleiman fick ärva från Dawud. Då kanske vissa säger, men vadå, det går emot hadithen. De fick viss ärva. Och då så säger Ibn Rajab att nej, det de fick ärva, det var kunskap. Det som Suleiman fick ärva från Dawud, det var kunskap. Och vissa nämner också en annan fajda här, det är att profeterna lämnar ingenting efter sig. Så att folket senare inte ska komma och säga att den här personens son blev profet bara för att ta del av rikedomarna som han lämnade efter sig. Det har nämnts en hadith att profeterna lämnar inget arv efter sig. Det de lämnar är sadaqa. De lämnar ingenting världsligt efter sig. Utan det de lämnar går till sadaqa. Barnen får ingenting. Utan det enda de lämnar efter sig i kunskap. Som när profeten dog alaihi salatu wasalam, så var det enda som han lämnade bakom sig en mula, jord, lite mark som han gav i sadaqa, och hans sköld var, eller hans rustning var pansat hos en judisk man. Sen säger han i förklaringen på denna mening att de lärda lämnar inget arv efter sig. Eller de profeterna. De lärda är profeternas arvtagare. Och profeterna lämnar inga pengar efter sig. Guld eller silver. Utan de lämnar bara kunskap efter sig. Han säger, här finns det eller ishara illa två saker. En indikation på två saker. Det första är att kunskapen. En lärd man som är en riktig arvtagare till profeten sallallahu alaihi wasallam måste också dela ut detta arv. Så som han fick ärva det av profeten sallallahu alaihi wasallam måste han också ärva det till folket. Genom att lära ut kunskapen till folk eller genom att skriva vidare kunskapen. Och det är en fin färg. Om du har tagit del av profetens arv, alaihi salam, om du är en riktig arvtagare, en riktigt lärd, så ska du också ge detta i arvet till folket. Som du har sagt i en hadith. Om människan dör, om slaven dör, slutar hans gärningar att gälla förutom tre saker. Nyttig kunskap, en sadaqa som fortsätter, eller en religiös eller en from son som gör dua för honom. Eller ett religiöst barn som gör dua för honom. En känd hadith som ni känner till. Yani, om människan dör så kan du inte göra mera hasanat. Men det finns saker som fortfarande ger belöning i graven. Vilka? Kunskap som du har lärt ut som folk har nytta av. Sadaqa som du har gett som folk har nytta av efter att du har dött. Och religiösa barn som gör dua för dig när du har dött. Och så säger Ibn Rajab en fayda som jag faktiskt aldrig har tänkt på. Och det är att den lärda personen, han har en del av alla dessa tre. Den lärde tar del av alla dessa tre belöningar. Han säger, om personen som är lärd lär ut kunskapen till andra som folk har nytta av, så är detta en sadaqa jariya. En sadaqa som fortsätter efter hans död. Lärna ta'lim al-ilm sadaqa. Att lära ut kunskap är sadaqa. Och de som han har lärt är som hans barn, som hans fromma barn som gör dua för honom. Och självklart den tredje, att han har lämnat kunskap efter sig som folk har nytta av. Så den lärde tar del av alla dessa tre som har nämnts i hadithen. Kunskapen tar folk nytta av. Kunskapen han har gett, den är som sadaqa. Och de han har lärt till räknas som hans barn nästan. De blir som hans barn som han har lärt, som gör dua för honom när han har dött. Och han säger också en annan sak som tyder på att den lärde personen lämnar samma arv efter sig som profeten sallallahu alaihi wasallam, är att han inte lämnar dunya efter sig. Och det här är kamal, det är inte någonting obligatoriskt, det är någonting som han borde tänka på, att han inte samlar på sig världsliga saker, utan att han gör som profeten sallallahu alaihi wasallam, att han lämnar kunskap efter sig och inte så mycket världsliga saker, utan att han har zuhud i dunya, avhållsamhet i detta liv, och inte bryr sig mycket om, samlar på sig mycket rikedomar i detta liv, utan nöjer sig med lite. Som det har berättats från Sahl at-Tasturi. Ett tecken på att en person tycker om sunna är att han tycker om nästa liv och att han hatar detta liv, och att han endast tar från detta liv vad som kommer att hjälpa honom att nå till nästa. Ett mycket fint uttalande. Vad är tecken på att en person är från sunna, ahli sunna, och tycker om sunna? Jo, hubbul akhira, att han tycker om nästa liv. Wa bughdu dunya, att han ogillar detta liv. Och att han endast tar från detta liv vad som hjälper honom att ta sig till nästa liv. Alltså ta sig till paradiset i nästa liv. Och så nämner han mycket exempel på just det här med att de lärda inte fokuserar sig mycket på dunya, utan de fokuserar sig mera på kunskap och samlar inte på sig världsliga saker. Som det sades från Imam Ahmed, att Ibn Mubarak, han sa, hur känner man till den lärde, den riktigt lärde? Då så sa Ibn Mubarak att det är personen som har zuhud i dunya, avhållsamhet i det här livet. وَيُقْبِلُوا عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ, och han är vänd, eller han är engagerad i angelägenheten av nästa liv. Och då så sa Ahmed, naam, det är så här som man ska vara. Och Imam Ahmed brukade starkt kritisera de lärda som tyckte om detta liv och som strävade i att samla på sig rikedomar i detta liv. Och sen avslutningsvis så nämner vi en athar från Shafi'i. Han sa, författaren här Ibn Rajab, att en person måste också kunna kontrollera sig själv för att ha kunskap, för att ha nytta på den kunskapen han har fått. Att en person som inte kan kontrollera sig själv, varken han eller andra kommer att ha nytta av kunskapen han har fått. Okej? Det handlar inte om att lära sig, utan det handlar också om att hur man ska implementera kunskapen. Hur du ska ta hand om kunskap. Och det här är en punkt där många personer brister. Att ha vishet och så vidare. Shafi han sa, men qara al-Quran azumat qimatuhu. Personen som läser Koranen, och Allah har alim vad som menas, kan Koranen, kommer få högre status. Han kommer få en väldigt nobel status. Wa man kataba al-hadith quwwat hujjatuhu. Och personen som skriver hadith, och vad jag förstår också är personen som lär sig hadith, kan hadith, kommer få, eller kommer vara stark i att argumentera, i att bevisa saker och ting. Wa man tafaqqaha nabula qadruhu. Och personen som lär sig fiqh, förståelse av religionen, kommer också att få en hög nivå och status. Wa man ta'allama al-arabiyya raqqa tab'uhu. Och personen som lär sig arabiska, alltså grammatik och språket, kommer att raqqa tab'uhu, han kommer alltså att, det är lite svårt att översätta, han kommer vara mjuk som människa, mottaglig, lätt att liksom uttrycka sig på bästa sätt och så vidare. Alltså han kommer vara en fin människa, kan man säga, i hans natur. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuhu. Och personer som lär sig matematik kommer också att få bättre, eller han kommer bli intelligentare. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'uhu 'ilmuhu. Detta som vi menade, att personen som inte kan kontrollera sig själv kommer inte kontrolleras av sin kunskap. Du måste också, allting är upp till dig. Kunskapen styr dig inte, den hjälper dig. Men det är du som styr ditt liv. Så om en person inte kan göra vad som är obligatoriskt och hålla sig borta från vad som är haram, så kommer kunskapen inte att styra honom heller. Utan det är upp till var och en att kontrollera sitt liv. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.